Det var ju bra att jag fick en mick. Nej, jag känner mig mer hemma med en vanlig traditionell mick. Ja, kan man höja den här lite? Ja, jag gillar den här tanken att umgås med Gud när man talar hans ord. Jag vet, jag läste när jag gick på bibelskolan för många år sedan att en predikants uppgift, det är att föra Guds folk in i en kommunikation med Gud. Är inte det häftigt? Så när man igår när vi träffades och hade bibelstudien så föreslog jag att vi skulle be, och jag var den enda som bad. Alltså slog det mig, det är alltid så. Om man ska fiska i sig själv för att finna någonting att be för, så blir det ganska tomt efter ett tag. Men om man umgås inför Guds ord och sen ber, så är det en helt annan sak. Och det blev det också. Det var 5, 6, 7 stycken som bad, och som bad innerligt. Så Guds ord, att få möta Gud i ordet, det väcker tillbedjan, det väcker kärlek och värme, va? Så idag tänkte jag att vi skulle umgås med Gud genom psalm 61. Och eftersom jag är så långrandig så tar jag bara halva psalmen. Och så kan jag ta andra hälften en annan gång. Ja, den här psalmen, den är ju skriven av David, som många psalmer är. Och David, han var i stor kris. Exakt vad det var som var hans trångmål, som var hans kris, det vet vi inte. Men vi vet att han under flera år förföljdes av Saul. Att han var väldigt, väldigt utsatt, väldigt ensam, hotad. Ständigt och plötsligt och nyckfullt. Och vi vet att Absalom, hans son, vände riket emot honom och att han fick befinna sig i flykt. Han var konung, men han hade inget rike. Ja. Och en del svårigheter mötte också David för att han hade fattat felaktiga beslut. Ibland hade han syndat. Och jag är så fascinerad av att han, trots så mycket galet som han gjorde, ändå var en man efter Guds hjärta. När man läser psalmerna så slås man av hur naken han är. Alltså, kan du inte hålla igen lite grann? Varför måste du tala så öppet om dig själv och dina brister och din fattigdom och så vidare, va? Ja, men det gjorde han i alla fall. Och så gör han psalmer av detta. Och det ska sjungas i templet om hans synder, hans misslyckanden och så vidare, va? Oerhört generöst. Det måste nästan vara Gud som har fått honom till detta för att vi ska känna igen oss, va? Och psalm 61 är en bön, och det är reflektioner över tidigare erfarenheter som David hade haft tillsammans med Gud. Och om ni har, jag tänker inte läsa texten här, utan jag tar texten efter hand. Och han börjar den här psalmen med Gud. Vilket häftigt sätt att börja med. Gud, det är det första de sjunger. David börjar med Gud. Han vänder sig till Gud. Han söker Gud. Han söker Gud, den allsmäktige. Han söker honom som inte är som han själv. David var liten, han var svag, han var begränsad, han var skapad. Och nu vänder han sig till Gud som är skaparen, som är stor, som är allsmäktig, som är den som David behöver. David är medveten om, han är införstådd med sin plats inför Gud. Han är medveten om att det är skillnad på honom och hans skapare. Och det är en väldigt, väldigt bra början att vara införstådd med det när man kommer till Gud. Att jag är inte som Gud. Jag är olik Gud. Gud är olik mig. Jag behöver Gud. Och så säger han så här. Hör mitt rop, säger han. Alltså, om man ropar till Gud, då har man verkligen behov. Och han säger, hör mitt rop, lyssna till min bön. På engelskan så säger det så, attend to my prayer. Det är fantastiskt. Liksom på, can I say, pay attention to my prayer. Lägg märke till, lyssna till vad jag vill prata med dig om nu, Gud. Det är som han ber om audiens. Han ber om tillträde för att få komma inför Gud. Och jag gillar detta. Jag gillar detta, att komma till Gud på det sättet. Att inte bara förutsätta att Gud ställer upp. Att jag kan närma mig till Gud på vilket sätt som helst. Nej, det är som att han söker audiens. Det var inte självklart för David att Gud skulle lyssna på honom. Är det inte fantastiskt, va? Det är inte självklart när du vänder dig till Gud att din bön verkligen är en bön till Gud, och att Gud därför ska lyssna bara för att du har öppnat din mun. Man vänder sig inte till Gud hur som helst. David förstod att Gud lyssnar inte till allt som vi människor framför. Och han var väl medveten om att när man kommer inför Gud så är det på Guds villkor. Det är inte det att inte Gud vill släppa in oss till sig, det vill han. Men Gud är vår skapare. Gud är universums konung. Gud är en Gud utan någon som helst begränsning, utan fläck, utan skrynka. Det finns ingen synd hos Gud. Man kommer inte till Gud hur som helst. Och David, han fattade detta. Det är rätt intressant att David mitt i all sin kris ändå äger den disciplinen att jag måste tänka på hur jag närmar mig Gud. Han ropade, han var verkligen nere och han behövde Gud. Men han visste också, det är inte självklart. Därför säger han, hör min bön, pay attention to my prayer. Okej? Gud, han finns där för att han låter sig finnas. Och vi vänder oss till honom med sådant som överensstämmer med hurdan Gud är. Också det är intressant, va? Vi talar inte med Gud om vad som helst. Vi talar inte till Gud hur som helst. Bara för att Gud är Gud. Gud är inte som vi. Vi förstår här när han ropar och när han vädjar till Gud om att lyssna till hans bön. När han säger, från jordens ände ropar jag till dig, till mitt hjärta försmäktar, att han var verkligen trängd. Vi vet inte på vilket sätt han var trängd, men vi vet att han var trängd. Vi vet att han var oerhört trängd. Det här att han försmäktar, det används som bilder. Ett fält som är totalt täckt med växtlighet, med blomster, så marken syns inte. Och så var han på något sätt täckt av sin smärta, av sina tillkortakommanden, av det som var en kris i hans liv. Han kom till korta i förståelse, i styrka, i resurser. Han var i sitt inre totalt kraftlös. Och jag tänkte på det. Är det inte det som gör att vi prickar rätt i vår bön till Gud? Att vi ber på riktigt. Nu när jag var i Österrike så bara fattade jag jättekort, ska jag bara säga det. Men jag var så trängd på grund av konsekvenser av vissa beslut i mitt liv. så att jag slutade att hålla tal inför Gud. Fattar du? Alltså jag kunde bara gråta och så sa till Gud, Gud, jag ska vara riktigt ärlig med dig, Gud. Jag känner att jag har gjort detta och detta, att det är fel. Jag känner att jag har förutsakat de här och de här sakerna i mitt liv. Och jag är så trängd. Lyft mig. Och så slogs jag av, kan jag komma till Gud med medvetna synder? På något sätt så känner jag i min präktighet att om jag kommer till Gud och har syndat omedvetet, ja, då kan ju Gud lyssna till mig. Men nu säger Gud, se mina uppenbara felsteg, mina dåliga beslut. Se vad jag får lida för detta. Och jag är skyldig. Och så säger jag till Gud, ta hand om det också. Det är fantastiskt alltså. Nu ska jag läsa. Så här va, att det du talar med Gud om, det säger en del om dig själv. Och det säger en del om vad du har för föreställningar om Gud. Är du med? Jag skulle säga så här, du kan inte be till Gud som du ska be till Gud med mindre än att du verkligen känner någonting djupt och gediget om honom. Så vill du bli en bedjare, ja, lär känna Gud. Vill du lära känna Gud, förbered dig på smärta. Du kommer få lida. Det är så man lär känna Gud. Jag känner så att jag kan absolut inte berömma mig om min smärta. Det är inget fint alls. Jag har massa smärtor som kommer av dåliga val. Men de har gjort mig att jag kommer närmare Gud. Att jag söker Gud. Och det är tur att Gud tuktar mig genom mina dåliga beslut. Att jag får få smaka på konsekvenserna av dem. Annars så hade jag inte varit intresserad av honom. Jag hade kanske blivit märkvärdig istället. Okej, jag ska läsa en grej på engelska här. Det här är fint sådär. Sometimes the saints are overwhelmed with a sense of sin, oppressed down with the weight of burden of its guilt. Their faces are covered with shame and confusion, and their hearts are swallowed up and overwhelmed with overmuch sorrow, both at the number of their sins and at the aggravated circumstances of them, and especially when they are without a view of pardoning, grace and mercy. Fint va? Häftigt. Nu från hur Gud, eller från hur David närmar sig Gud till vad han faktiskt bad om och vad vi ska fråga efter när vi ber. När du ber, vad tänker du på då? Alltså, nu ska jag be. Vad tänker du på? Jo, vad vi ska fråga efter när vi ber är Gud. Och det var så David började också. Gud, hör min bön. Och när han väl börjar klä sin bön så säger han så här. För mig upp på en klippa som är högre än jag. Och vi måste ju fatta det att David var ju inte bara intresserad av att folket skulle förstå att Gud hade fört honom högt upp på ett högt fysiskt berg där fienderna inte kunde nå honom. För han fortsätter ju säga också, som är högre än jag, ty du är min tillflykt. Att få komma på det där högre berget som var högre än honom själv, det var att ha fått sin tillflykt till Gud. Vi söker Gud för att han är större än oss. Och vi skulle fråga efter det som är övermäktigt. Vi pratar med en allsmäktig Gud om sånt som vi inte får att funka i vårt liv. Och det allra viktigaste, det vi inte kan få bukt med, vår synd. Vi hanterar och artikulerar och vänder oss till Gud för att få hjälp med vårt syndaproblem. Och det är högre än oss. Det är större än oss. Är ni med? Eh, vi söker sånt som kräver mer hos Gud än mänsklig inskränkthet. Vi kommer upp på berget som ett resultat av hans makt. Vi kommer upp på berget för att få ta del av det perspektiv som Gud har över livet och de svårigheterna vi befinner oss i, för att kunna tackla dem tillsammans med Gud på ett bättre sätt. Och jag ska säga en grej som jag tycker är intressant. Vi tror inte på bön. Vi tror inte på bönens makt. Vi tror på Gud. Är du med? Och min fru hon sa så här: Hans, hur ska du få dem att omfatta detta och detta och detta? Vet du vad jag sa? Genom repetition. Vi behöver kultivera en vana att söka Gud för allt som vi möter i livet. Tills det blir mer och mer integrerat i oss. Precis som man kan söka lösningar utan Gud. Utan att involvera Gud, så kan vi skaffa oss vanor att involvera Gud i våra liv och i våra problem, i våra synder. Så vänd dig till Gud och verkligen ansträng dig för att ha en ärlig, uppriktig och innerlig kommunikation med Gud om det som du brottas med. Släpp in Gud. Jag blev av med mitt jobb en gång. Jag fick faktiskt kicken. Säg till hur många ställen där jag har blivit utkörd. Jag blev också av med mitt jobb. Och jag hade en 8000 i fasta inkomster och 40000 i fasta utgifter. Och jag bestämde mig för att jag måste bara ta tag i den här situationen och göra det bästa. Och en av de sakerna jag gjorde, det var att min dotter broderade en kudde med texten "Öppna himmelens fönster". Jag behövde ju faktiskt inkomst. Men öppna himmelens fönster. Sen gjorde jag det till min bön. Gud, du ser, jag har ingen lösning på detta. Jag ska göra allting för att fixa detta rätt. Men jag ber Gud, du som sitter på alla rikedomarna, alla välsignelserna, alla lösningarna, öppna himmelens fönster för mig. Är du med? Häftigt, va? Så vi ska fråga efter Gud i vår bön. Gud ska vara involverad i vårt liv, i att vi söker lösningar på alla livets problem, bekymmer och synder. Och sen så ska vi, jag är snart klar Johnny, sen ska vi fråga efter Guds närhet. Är du med? Han säger så här: ty du är min tillflykt, ett starkt torn mot fienden. Det är ju samma där, tanken om trygghet. Och sen säger han: låt mig bo i ditt tält för evigt och ta min tillflykt under dina vingars skugga. Det spelar ingen roll vad detta tältet är, men vad David var ute efter, det var att få vara nära Gud. Att få vara omhändertagen av Gud. Och jag tycker så gott, alltså, David vet ju hur man vänder sig till Gud. Han vet vad man pratar med Gud om, vad man söker Gud för. Och Gud gillar detta. Gud gillar när vi vill ha hans närhet. Gud njuter när vårt gudstjänstliv, vårt liv handlar om att vi söker honom. Och en slutfråga här nu är att jag tror, eller ett påstående, jag tror att vi behöver fråga oss: vad är egentligen bön för någonting? Att vi behöver komma underfund med vad bön är. Och jag ska säga så här, att bön är för det första en kalibrering. I bönen så positionerar vi oss rätt inför Gud. Vi tänker efter när vi ber: vem talar jag med? Vi tänker efter: vem är jag som vänder mig till Gud? Och hur ska Gud och jag förhålla oss till varandra. Så bön är en kalibrering. Det är inte så att Gud behöver bönen för att han behöver bli informerad om var vi befinner oss i livet. Hur vi känner och hur vi mår, det vet han ju redan. Men han vill att vi ska ha en riktig dialog där Gud är Gud och där jag är människa. Och sen behöver vi be för att den ordning som råder i himlen också ska råda på jorden. Vi ber för att det ska hända någonting på jorden. Och vi vill att det vi ber om ska hända på jorden är i likhet med hur det fungerar där Gud styr och regerar. Och nu ska jag säga en sak som jag satt och tänkte på som jag inte ville, nu för jag är färdig nu, det här med bön. Nej, inte, jo, när vi skulle be här så tänkte jag på oss som en liten skara. Att vi skulle lätt kunna få lite mindervärdeskomplex. Vi hade en liten fest här och då var vi 25, 30, 40 stycken, va? Och sen så blev vi 15 och sen så blev vi 5 och nu är vi 15, 20 stycken här igen, va? Vet du, vi har gått in i ett förbund med varandra. Vi är gifta med Jesus, om jag trycker mig lite krasst. Är ni med? Ja, och i ett äktenskap så ska man vara trofast. Man ska vara uthållig. Och man ska tänka, jag ska lära mig att älska. Och sen ska man tänka, vilken herde vi har. Han ska föra oss framåt. Han ska leda oss att fullgöra det uppdrag som han själv garanterar ska lyckas. Okej, det var allt för idag. Från mig i alla fall. Så.